I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, öppna våra ögon och hjärtan för ditt heliga och saliggörande ord. Amen. Men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människor som i sina egna samveten är brännmärkta såsom brottslingar och som förbjuda äktenskap och vilja att man skall avhålla sig från allehanda mat som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem som tro och har lärt känna sanningen. Ty allt vad Gud har skapat är gott och inte är förkastligt när det mottages med tacksägelse. Det blir nämligen helgat genom Guds ord och genom bön. Om du framlägger detta för bröderna så bevisar du dig såsom en god Kristi Jesu tjänare, då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord, den läras som du troget har efterföljt. Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig istället själv i Guds fruktan. Tylekamlig övning gagnar till litet, men Guds fruktan gagnar till allt. Den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande. Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas. Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande guden, honom som är alla människors frälsare, först och främst deras som tro. Så skall du bjuda och undervisa. Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull, fast mer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer. Försumma icke att vårda den nådegåva som finnes i dig och som gavs dig i kraft av profetord under handpåläggning av det äldste. Tänk på detta, lev i detta, så att din förkovran blir uppenbar för alla. Hav akt på dig själv och på din undervisning och håll stadigt ut därmed. Ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig. Herre, vi tackar dig för dessa apostoliska ord som är dina egna ord, sanna och tillförlitliga också idag. Vi tackar dig för all god undervisning, allt vad du har givit oss i Bibeln. Och vi beder om nåd och hjälp att alltid, in till änden, ge akt på allt det du har talat. Så att vi bevarar ditt ord i våra hjärtan och bevarar andens enhet genom fridens band. Amen. Jag tänkte att vi på detta bibelstudium skulle göra ett hopp till kyrkohistorien och orientera oss lite grann om lutherdomen i världen. Vi lär ju att den lutherska bekännelsen har slagit vakt om Bibelns lära och att luthersk lära och biblisk lära, det är samma sak. Och vi bör ju därför vara medvetna om var i världen den bibliska läran, den evangelisk-lutherska tron, bekänns och försvaras. Och var den förvanskas. Och jag tänkte att eftersom professor Becker är här så kunde han berätta lite grann för oss om lutherdomen i Amerika. Och på det sättet hjälpa oss att bli orienterade om var vi finner en biblisk och evangelisk-luthersk tro i världen, inte bara till namnet utan också till gagnet i verkligheten. Jag vet en del av vad professor Becker kommer att säga, så därför ska jag inleda med lite bakgrund så att ni lättare fångar upp hans information. När det gäller Amerika så har vi många lutheraner, i varje fall till namnet. Och dessa lutheraner har i stor utsträckning skandinaviskt påbrå och också europeiskt påbrå i allmänhet. Ni vet ju att många från Norge och från Sverige bland annat drog över till Amerika. Och att Amerika är ett ungt land. Så att de äldsta kyrkorna där, de är inte så gamla. När det gäller lutherska kyrkor så grundades de in på 1800-talet där över. Och det har blivit då lite olika schatteringar. Men som i Skandinavien och Europa i övrigt så har utvecklingen mot bibelkritik ju kommit mer och mer och satt in i takt med att universiteten har tagit sin utgångspunkt i en ateistisk vetenskapsmetod, alltså att bara räkna med inomvärldsliga orsaker till allt skeende. Och sedan en sån metod har slagit rot så har lutherska kyrkor överallt i världen blivit mer och mer liberala. I Amerika så arbetade man på att slå samman olika kyrkor som hade bildats till följd av ursprunget. Så att svenskarnas kyrka eller kyrkor kunde kanske gå ihop med norrmännens eller med andra lutheraners kyrkor. Och så har skett. Och detta har hänt på 1900-talet. Det har hänt ganska nyligen. Relativt nyligen. Så att en sådan kyrka som vi hörde talas om förr, som hette Augustanasynoden, den finns inte längre. Därför att den har gått upp i andra kyrkor. Och Augustanasynoden, som då bestod då mest av de svenska emigranterna, den har idag förenat sig med en stor luthersk kyrkoenhet som heter Lutheran Church of America och förkortas då LCA. Och den är den liberalaste av samtliga. Den har nästan 3 miljoner medlemmar. Och det är alltså typiskt att då svenskarna har hamnat i just den. Så det är den som Christer Stendahl då bland annat representerar när han är där över. Och som Bertil Gärtner hade kontakt med när han var professor där över innan han blev biskop i Göteborg och så vidare. Sen har en nästan lika stor kyrka uppstått genom också sammanslagningar som heter American Lutheran Church och förkortas då ALC. Och den har nästan lika många medlemmar. Den är inte fullt så liberal som LCA, men den är liberal. Denna ALC, den är ganska lik, skulle jag tänka mig, Svenska kyrkan. Den har också ett sorts kyrklig samling inom sig, alltså en grupp inom ALC som försöker att motverka bibelkritiken. Och denna grupp tror jag heter Lutheran Alert. Och de har till och med lyckats bilda någon form av menighetsfakultet, alltså ett eget seminarium, och försöker att kämpa emot. De har en egen tidning också, ungefär som Kyrka och Folk då, i den stilen. Sen har vi då den tredje, som är ungefär lika stor som de andra två var för sig. Det är Missouri-synoden då. Lutheran Church Missouri Synod, LC-MS, Missouri-synoden. Den har också nästan 3 miljoner medlemmar. Och den är ju då konservativare. Och den var ju, som ni vet, den verkligt bibeltrogna konservativa kyrkan däröver som hade de här trogna fäderna som Walter och Piper och sådana herrar. Men också där har bibelkritik kommit in, som Becker kan berätta mera om. Så att där håller inte alla fast vid Bibelns tillförlitlighet och de bibliska lärornas sanning. Det är de tre stora, om ni kommer ihåg det. När vi talar om Amerika så finns det alltså tre stora som tillsammans har nästan 9 miljoner. Och det är alltså då, om man tar dem från vänster, från liberalt mot konservativt, så har vi alltså LCA, ALC och så Missouri-synoden. Förutom dessa tre stora finns det en rad mindre lutherska kyrkor som är så små så de andra inte riktigt tar dem på allvar alltid. Och bland dessa små har vi då Wisconsin-synoden som har bara 400 000 medlemmar. En liten pyttekyrka. Men den är ju efter svenska förhållanden då enormt stor. Men den räknas till de små. Och sen finns det också ytterligare ganska många, men de är inte lika stora. De är i regel kring sådär en 10 000 eller 20 000 medlemmar eller så. Det finns en också ortodox, bekännelsetrogen, renlärare kyrka, som heter Evangelical Lutheran Synod, ELS. Och den har norsk påbrå. Och den består av en minoritet av de norska lutheranerna. Norska lutheraner som vägrade att gå med på synergism. Vägrade att gå med på att människan kan bidra med sin omvändelse. Det var bland annat den lärpunkten också. Om rättfärdiggörelsen vägrade den wislöfska uppfattningen där. Och de fick då för sin bekännelses skull avstå från den stora endräkten. Och den bildades på 1900-talet. Which year was it? 1917. Så 1917, samtidigt som ryska revolutionen, så bildades den. Och den har idag knappt, tror jag, knappt 20 000. About 20 000. Ja, ungefär 20 000 medlemmar. Den står i kyrkogemenskap med Wisconsin-synoden. Ja, det är i korthet Amerika. Sen kanske jag ska göra också ett litet hopp till Tyskland och säga att där har framförallt den kyrka som bildades på inspiration av Missouri-synoden, nämligen den saxiska lutherska frikyrkan, varit den som har verkligen varit stadig och representerat biblisk luthersk tro i Tyskland. Förut, och den bildades då i mitten på 1800-talet ungefär. Men före den hade också det bildats en gammalluthersk frikyrka. Men den gammalutherska frikyrkan kom ganska snart att vara mindre noga med i sin prästutbildning. Det vill säga när de statliga fakulteterna fick in bibelkritik, så fortsatte de att använda sig av de statliga fakulteterna. Och på det viset kom en bibelkritik in i den gammalutherska frikyrkan däröver. Så fanns det några andra punkter också som var något oklara. Och sen har det funnits ytterligare någon eller några lutherska frikyrkor i Tyskland. Och så där har man då kämpat för att komma samman. Och det kan man ju förstå mot bakgrund av att de är i minoritet. Det finns ju landskyrkor eller folkkyrkor där nere. Och dessutom då genom delningen i Öst- och Västtyskland har det känts påkallat att samarbeta. Och så kom den gammalutherska och den saxiska att förenas i en union efter andra världskriget. Man satte ner enighetssatser, Einigungssätze, som är riktiga och bra, fast det var kanske inte tillräckligt omfattande, så att enigheten som då uppstod, den union, blev icke en riktigt stabil, bekännelsetrogen enhet, utan man har fått in därmed en oklarhet i vissa lärpunkter och oenighet. Och sen har de, inte för så länge sedan, ytterligare en av de lutherska frikyrkorna däröver gått ihop i denna enhet, och bara för något år sedan ytterligare en. Och det har alltså bildats en stor luthersk frikyrka i Tyskland som kallas SELK, självständige evangelisk-lutherische kirche. Och den har cirka 44 000 medlemmar. Men den, jag jämför med den svenska statskyrkan, är ju fantastiskt bra. Men efter Bibelns undervisning så håller den på flera punkter inte måttet, tyvärr. Den saxiska frikyrkan stod i förbindelse med Missouri-synoden och med Wisconsin-synoden då tidigare. Och det är alltså en olycka för Wisconsin-synoden att den då inte längre kan stå i gemenskap med dem, eftersom den är förenad i denna union som icke är bibeltrogen. Och dessutom den bekännelsekyrkan, Bekentniskirche som den hette, som bara för något år sedan gick samman med detta SELK. Också den stod gemenskap med Wisconsin förut, men den existerar alltså inte längre som en separat kyrka utan har gått ihop i den här unionen. Och sen finns det några kyrkor som står och väger och inte vet hur de ska ha det riktigt. Och det finns en i Frankrike och Belgien, fransk-belgiska synoden, som är stabil och medveten om sin bekännelse. Men som genom sin långvariga gemenskap också med Missouri står i en svår situation och liksom hänger så där lite mitt emellan. Ja, om ni blev klokare av det här, det vet jag inte, men det kanske underlättar er att följa med när professor Becker berättar vidare om lutherdomen i Amerika och om Wisconsin-synoden och dess systerkyrkor och dess mission.
That earlier, before the Wisconsin Synod was separated from Missouri, there were the third large Lutheran body in America was the Synodical Conference.
Vi kanske ska påpeka också att innan Wisconsin-synoden tvingades att lämna kyrkogemenskapen med Missouri-synoden, så fanns det någonting som kallades för den synodiska konferensen. Det vill säga en gemenskap av bibeltrogna, bekännelsetrogna kyrkor, som därmed då blev en väldigt stor gemenskap.
There were really four churches that were united in the Synodical Conference.
Det var fyra lutherska kyrkor som tillhörde denna synodkonferens.
The Missouri Synod,
Missouri Synoden,
Wisconsin Synod,
Wisconsin Synoden,
the ELS,
ELS som jag nämnde förut,
and the Slovak Synod.
Och så den slovakiska synoden.
Everything was fine in the Synodical Conference until about 1938.
Och det var en väldigt god gemenskap ända fram till 1938.
In that year, the Missouri Synod decided that it was not wrong to have prayer fellowship with the people who taught false doctrine.
Men 1938 så började Missouri-synoden att vackla lite när det gäller kyrkogemenskapen. Man kom att skilja mellan altargemenskap och bönegemenskap, och man sa det är klart vi kan inte ha altargemenskap med kyrkor som inte är helt renläriga, men vi kan ändå ha bönegemenskap.
The Wisconsin Synod insisted that fellowship was fellowship.
Men Wisconsin-synoden framhöll att kyrkogemenskap, det är kyrkogemenskap.
And the Wisconsin Synod also insisted that if you once began to have fellowship with false teachers on any level, you could not prevent fellowship on other levels either.
Och man framhöll att om man nu försöker att slå sönder det här begreppet kyrkogemenskap och liksom rycka loss därifrån vissa sektioner, till exempel bönegemenskapen, då glider man snart in i detta att man också får kyrkogemenskap på andra punkter, och det leder ändå vilse.
And the Wisconsin Synod admonished the Missouri Synod to return to its former position.
Och Wisconsin Synod förmanade därför Missouri Synoden att vända tillbaka till sin tidigare bekännelse.
The Missouri Synod instead became more and more liberal.
Men istället blev Missouri Synoden liberalare och liberalare.
And it was not long until Missouri Synod pastors were practicing church pulpit fellowship with false teachers.
Och så dröjde det inte länge förrän det hände som man hade förutsagt, att denna bönegemenskap vidgades också till predikogemenskap.
And during the Second World War they also began to practice altar fellowship.
Och under andra världskriget så började också vidgades det hela till nattvardsgemenskap.
So exactly what the Wisconsin Synod said would happen in the Missouri Synod.
Så exakt det hände som man hade från Wisconsins sida varnat för.
At that time, there were many Missouri Synod Lutheran pastors and laymen also agreed with the Wisconsin Synod.
Det fanns ändå i denna tid många enskilda inom Missouri Synoden som höll med Wisconsin Synoden att den hade rätt här.
And beginning in about 1950, small groups of pastors and laymen began to leave the Missouri Synod because of this.
Och det ledde till att från 1950 ungefär så började mindre grupper, präster och lekmän inom Missouri Synoden att lämna denna kyrka.
And a number of small groups were organized as new churches.
Och de organiserade sig som mindre lutherska kyrkor.
But the Missouri Synod often, when it was admonished, began to give evidence of returning to its old position.
Men när Missouri Synoden förmanades så hände det ofta att Missouri Synoden gav dem att den ville vända tillbaka till en riktig position.
And sometimes it was very difficult to know what you should do.
Och då blev situationen svår för dem som står i konflikter. Om ska jag då lämna eller kan jag hoppas på att det blir ett återvändande?
Many of us in the Missouri Synod began to meet together to try to influence the church.
Och många av oss i Missouri Synoden på den tiden tillhörde Becker Missouri Synoden träffades då för att rådgöra om hur ska vi göra för att försöka få ledningen att vända tillbaka.
But more and more the liberal pastors in Missouri began to take over the positions of leadership and authority and control in the synod.
Men det gick inte att vinna tillbaka ledningen utan de liberala tog över mer och mer själva ledningen.
And finally in about 1960 the leadership of the seminary passed to the hands of liberal men.
Och slutligen kring 1960 så togs själva prästseminariet om hand av liberaler.
And the result was that the younger pastors that were graduated from the seminary were liberal men.
Och resultatet blev ju att de nyutbildade prästerna blev liberaler.
In the middle 60s a study was made of various Lutheran bodies in the city of Detroit.
På mitten av 60-talet så gjordes en undersökning i staden Detroit.
All the Lutheran pastors in Detroit and many Lutheran laymen in Detroit were asked a series of questions about concerning doctrine.
En rad lärofrågor ställdes till lutherska lekmän och också till alla lutherska präster i det området.
The pastors in Detroit of course belonged to all four larger Lutheran churches.
Och där i Detroit fanns det ju präster som tillhörde såväl LCA som ALC som Missouri som Wisconsin.
And one of the first questions that was asked in the questionnaire was, do you believe that the whole Bible is God's verbally inspired and inerrant word?
Och i den här frågeundersökningen så var den första frågan den, tror du på hela Bibeln som Guds verbalt inspirerade och ofelbara ord?
10% of the Lutheran Church of America pastors said yes.
10% av LCA-prästerna kunde säga ja på den frågan.
For 90% said no.
Alltså 90% av deras präster sa nej.
Which means that one out of every 10 pastors in the LCA believes in the verbal inspiration of the Bible.
Och det betyder alltså att bara en av 10 av LCA:s präster tror på Bibelns verbala inspiration.
The American Lutheran Church figures were a little better.
Och siffrorna för ALC:s präster var något bättre.
20% of the ALC pastors said that they believed in the verbal inspiration of the Bible.
20% av ALC-prästerna trodde på Bibelns verbala inspiration.
Which means of course that 8 out of 10 do not believe in the verbal inspiration.
Det betyder alltså att 8 av 10 tror inte på verbal inspiration.
And the inerrancy of the Bible.
Och Bibelns ofelbarhet.
The figures for the Missouri Synod were considerably better.
För Missouri Synoden blev siffrorna avsevärt bättre.
75% of the Missouri Synod still at that time said that they believed in the verbal inspiration of the Bible.
Vid den tiden, alltså det är mitten på 60-talet, så sa 75% av Missouri-prästerna att de trodde på Bibelns verbala inspiration.
Those figures are not quite as good as they appear to be.
Men de här siffrorna är inte helt så bra som de tycks vara.
Because many of the Missouri Synod pastors who believed that the Bible was verbally inspired and inerrant.
Många av dem Missouri-präster som trodde på Bibelns verbala inspiration och ofelbarhet.
nevertheless did not believe that it was necessary to believe in that doctrine to have church fellowship.
Menade samtidigt att det var liksom en frivillig lära. Man behövde inte tro så för att ha kyrkogemenskap.
In other words, they believed that it was allowed to be allowed in the church that people denied the inerrancy of the Bible.
Man trodde alltså att man kunde, eller menade det var tillåtet att förneka verbal inspirationen och ofelbarheten.
And there's another factor that must be kept in mind also.
Och det är också ett annat faktum man bör komma ihåg.
The 75% of the pastors who said they believed in the Bible as God's verbally inspired and inerrant word.
De 75% av prästerna som sa att de trodde på Bibelns verbal inspiration och ofelbarhet
were mostly the older pastors.
Var för till större delen de äldre.
And a far, far larger percentage of the younger pastors said that they did not believe in the verbal inspiration and inerrancy of the Bible.
När det gällde de yngre prästerna så var det mycket större siffra för de som inte trodde på denna bibliska lära.
And that of course was due to the fact that the seminary had begun to teach Bible criticism.
Och det var naturligtvis en följd av att prästseminariet hade börjat lära bibelkritik.
I forget exactly what year it was, but in about 1970 or 72 I think it was. 1972 when Jack Price was elected president. What year was it?
Yeah, was it so late maybe, yeah.
He's been president now for 4 years, right?
It was not already 69, no?
60, no.
Uh-huh.
I don't think so.
Yeah, man fick...
70, it can't be. See, that would be 8 years ago.
71, maybe.
71, I think, probably.
Ja, förmodligen så var det 1971 som Missouri-synoden trots allt fick en konservativare man som president eller ledare, nämligen Robert Price's bror, Jack Price.
And also a conservative board of control was elected for the seminary at that time.
Och därmed så fick också prästseminariet en styrelse, en kontrollerande styrelse som bestod huvudsakligen av konservativa. Men då ska man komma ihåg att under styrelsen har vi alla professorerna som, det är inte styrelsen som undervisar studenterna, utan men de ska gripa in egentligen när om det undervisas falskt.
And the board of control insisted that the professors would be examined as to their teaching.
Men nu så begärde denna konservativa överstyrelse för prästseminariet att professorerna skulle lära enligt Bibeln och att de därför skulle prövas.
The result was that the faculty went on strike.
Men då blev ju fakulteten rasande och de gick i strejk.
I think probably that was the first time that a Lutheran faculty at a seminary had refused to teach classes.
Förmodligen första gången i världshistorien som en luthersk fakultet, alltså lutherska professorer, vägrar att undervisa sina studenter.
And the students went on strike also.
Men också studenterna gick i strejk.
And the board of control then met and Ord told the faculty that if they were not back in class in a few days they would all be dismissed from their position.
Men då sa styrelsen, lärokommissionen för prästseminariet att om de inte om några dagar vänder tillbaka så måste de skiljas från seminariet.
And when the faculty refused to return to the classroom,
men fakulteten vägrade att lyda denna order,
the board of control simply declared their positions vacant.
Så förklarade lärarkommissionen att deras tjänster var vakanta.
All but a handful of professors then left, and most of the students left.
Och så lämnade de flesta av professorerna och också de flesta studenter hela seminariet. And det här var nu lite längre fram. This was just 2 years ago. Or
three years ago. 74.
But already before that, they took up the discussion with teaching and so.
Oh yes, that was part of it. The president of the seminary was put.
Men vi kan inte tala detaljer här. Vi hoppar fram i tiden lite. Det här är vad ni kanske också har läst om lite i tidningarna. Det så kallade Seminex bildades.
So the seminary had to be rebuilt.
Nu måste alltså då det seminariet i St. Louis byggas upp igen från början.
But even so, the Missouri Synod has not adopted the position that you must have full agreement in doctrine for church fellowship.
Men fast nu det här har hänt så har inte Missouri-synoden varit tillbaka till den läran att man ska ha full läroenhet för kyrkogemenskap.
And even President Preuss is perfectly willing to leave men, let men remain in the Synod who have false views of the Bible.
Och också presidenten Jack Preuss är villig att låta sådana lärare och präster vara kvar i synoden som lär falskt i vissa stycken.
Because he believes that as long as conservatives are in control of the synod.
Ty han menar att så länge de konservativa är i majoritet.
So long the synod is to be called an orthodox church body.
Så länge kan man ändå kalla kyrkan för en ortodox.
Even
kyrka.
If it is not completely united in doctrine.
Även om man inte är helt enig i läran.
And he does not consider that full unity of doctrine is really necessary.
Och han menar inte att full enhet är nödvändigt.
But he is opposed to allowing Bible criticism.
Men han är personligen emot bibelkritik.
And he doesn't want the seminary to teach this.
Och han vill inte heller att prästseminariet ska lära bibelkritik.
But it is significant that one of the leading professors at the Missouri Synod Seminary today.
Men det är betecknande att en av de framträdande professorerna vid prästseminariet i St. Louis idag.
Who served as the president at the time that the seminary as the temporary president at the time that the seminexman left,
som också fick tjänstgöra som interimspresident för seminariet och de här de flesta hade stuckit.
He is a man who does not believe in the complete inerrancy of the Bible.
En man som inte tror på Bibelns ofelbarhet till fullo.
In fact, he was one of the men who first publicly attacked the inerrancy.